Tack lovsångsteamet. Jättefint. Vi har som predikotema nu några söndagar om församlingen. David började förra söndagen och idag så ska jag fortsätta. Och jag har satt ett litet undertema som kommer upp här. Förankrad och i ständig förändring. Det skulle jag vilja tala om idag. Att vara förankrad och samtidigt vara i ständig förändring. Jag har läst på om Korskyrkans historia. Alltså det är bra att göra när man är ny och veta hur det har varit förut. Och jag hittade ett häfte, Efterföljelse, skrivet av min gamla rektor Arne Rundqvist, som handlar om de 50 första åren i Korskyrkan. Jättespännande historia. Alltså församlingen bildades 1941. Det var en förhållandevis liten grupp av människor som längtade efter någonting mer. De längtade efter fördjupning. De ville ha mer av Gud. De ville att den helige ande skulle få blåsa i deras liv. Och de tyckte när de såg sig omkring att det var ganska mycket som ägnades åt sånt som var lite marginellt. Alltså det står beskrivet om aktioner och konserter och sånt som tog så mycket plats att de tyckte att det fanns inte utrymme för fördjupning. Det fanns inte utrymme för anden. De ville till kärnan och därför så bildade de församling. Det kan ju vara lite svårt att veta vad som är kärna och vad som är perifert. Alltså det är klart, vid första anblicken så kan en aktion låta som lite marginellt. Men om man tänker att den där aktionen kanske ska samla in pengar för att skicka ut en missionär. Ja, men då är det inte så marginellt längre. Då är det ganska centralt. Man kan tycka att en konsert kanske låter lite marginellt. Men om den där konserten ska göra att vi kan bjuda in människor som inte hört talas om Jesus, då är det ju väldigt centralt. Och man kan tycka att ett bibelstudium, det låter ju väldigt centralt och väldigt andligt. Men om inte det där bibelstudiet någonstans skapar liv, skapar andlig tillväxt, utan mest tomma ord, ja, men då är väl inte det så centralt. Då är det ganska marginellt egentligen. Så man kan vända och vrida på det här lite grann. Vad som är marginellt och vad som är fokus. Nu tycker jag att det ekar väldigt mycket här uppe hos mig. Gör det det hos er också? Är det jobbigt ljud för er? Nej, då så. Då gör det inget att det är jobbigt för mig. Det står jag ut med. Ja. Alltså nu ska vi ju som kyrka få starta upp igen. Om ett par veckor så ska vi inte ens behöva ha sånt här stort avstånd mellan bänkarna. Och vi ska få trängas igen i trappan. Vi ska få göra en massa saker. Och det ska bli skönt. Men då tänker jag att det kan vara viktigt att fundera över. Vad är en församling? Vad är kärna i en församling? Och då ska vi gå till en välkänd text i Apostlagärningarna. Det är en ganska kort text, det är 7 versar, som beskriver den första församlingen i Jerusalem. Det är en text med ett sug i. Man vill vara med i den här församlingen. Tro mig, du kommer få höra det när jag läser den. Den här berättar inte om struligheter i församlingen. Men det fanns ju säkert också. Alltså så fort människor är tillsammans så blir det ju också lite struligt. Det var säkert någon som missförstod något och det var någon som kom för sent och det var någon som inte höll vad den hade lovat. Och så. Sånt händer alltid. Det står inte beskrivet i den här texten utan den beskriver kärnan. Så nu läser jag och det kommer upp här också och jag börjar på vers 41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökades de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Vill du vara med i den här församlingen? Den är härlig, den beskrivs fantastiskt. Och det finns en spänning i den här texten. För dels beskriver den sånt som de höll fast vid, sånt som de var förankrade i. Och så beskriver de också en ständig förändring, sånt som förändrades hela tiden. Och jag tänkte vi skulle börja med att titta på det där som de höll fast vid, det där som de var förankrade i. Och det första, det var ju då apostlarnas undervisning. De höll fast vid, det låter nästan som Folkhälsomyndigheten, va? Håll fast vid, tvätta händerna och håll avstånd och var hemma om du är sjuk. Då blir det bra för dig. Nästan så här, håll fast vid undervisningen, bönen, nattvarden, den inbördes hjälpen. Då kommer det att gå bra för dig. Håll fast vid det här. Och det första de höll fast vid, det var ju då undervisningen, bibelordet. Det skulle liksom vara botten att stå på. Det var kärnan. För att hålla fast vid bibelordet behöver man ju begripa det, eller hur? Och en del i Bibeln är ju enkelt, klockrent, tydligt. Och en del i Bibeln är lite krångligare och lite mer svårsmält. Och jag tänker att enda sättet att hålla fast vid bibelordet, det må ju vara att läsa bibelordet. Att läsa det själv. Att läsa det ofta. Att läsa och fundera. Så om du ska förankra ditt liv i bibelordet, så nöj dig inte då med att andra säger vad som står skrivet. Läs själv. Borra ner dig. Förankra dig i bibelordet. Det andra som han var förankrad i, det var ju då nattvarden, brödbrytandet. Och det har vi ju inte kunnat göra i coronatider. Men det här var någonting som var så viktigt att hålla fast vid. Och varför är det viktigt? Varför är det viktigt att fira nattvard? Jo, för det drar mig in mot fokus. Det drar mig in till korset. Det drar mig in till Jesu försoning. Och det hjälper mig att komma ihåg Jesus Kristus, han har dött för mig. Det finns försoning, det finns förlåtelse. Det där påminns vi om varje gång som vi firar nattvard. Och därför är det viktigt att göra det. Och det är ju urjobbigt att vi inte har kunnat göra det på länge. Men snart så. Snart ska vi fira nattvard igen. Håll fast vid den. Och så skulle man hålla fast vid bönerna. Och det står inte vad det var för typ av bön. Alltså bön kan ju vara på så olika sätt. Bön kan vara när man ber själv. Bön kan vara tillsammans med andra. Bön kan vara i kyrkan, det kan vara i cellgruppen, det kan vara med familjen. Bön kan gå till på så många sätt. Men att be handlar om att ärligt, uppriktigt tala med Gud och säga precis som det är. Det var viktigt för församlingen i Jerusalem att hålla fast vid. Det var botten att stå på. Då tänker jag att i ett stressat samhälle som vi har, och som är ännu mer stressat i september. September är en förskräckligt stressig månad. Alltså det är inte alltid så lätt att få tid till vare sig att läsa Bibeln eller att be. Det kan bli som ytterligare en sak som ska hinnas med bland allt det andra som ska hinnas med. Och här tänker jag att här får man vara kreativ. Här får man hitta sitt eget sätt. Här behöver vi inte lägga mallar på varandra att det ska gå till på det ena eller det andra sättet. Men det är viktigt att vi inte tappar Bibeln och bönen i våra liv, utan att vi är förankrade där. Djupt, djupt, djupt förankrade. Det fjärde som de höll fast vid, det var den inbördes hjälpen. Och det här tycker jag är lite intressant. Alltså de tre första kan låta lite andliga, bönen och nattvarden och Bibeln. Och så kommer den inbördes hjälpen där och hoppar upp. Och de här har ju ingen inbördes rangordning, utan det här var sådant som var viktigt att hålla fast vid. Alltså de tog ansvar för varandra. De kom till apostlarna med sina ägodelar och la ner dem där. Och apostlarna delade ut åt alla efter vars och ens behov. Nu tänker jag inte föreslå att vi ska göra så. Jag ska inte föreslå att vi på klockan 4 eftermiddag kommer hit med alla våra saker. Och så ringer till församlingsledningen och säger nu får ni dela ut allt det här. Jag tror inte att det skulle bli så bra. Men det är intressant att notera att det här var viktigt att vara förankrad i. Att man ställer upp för varandra. Att man hjälper varandra. Att man har en praktisk hjälp. Att man lever så nära varandra så att man vet vad andra människor behöver. Det här var kärnan i Jerusalemförsamlingen. Det här höll man fast vid. Men allt annat, det förändrades, och det ska vi titta på nu. Allt som förändrades i den här församlingen. Oj vad det blåste. Alltså det var ju en andlig vind som blåste i den här församlingen. Korskyrkan startade på sitt sätt. Och Jerusalemförsamlingen startade på ett annat sätt. Med dunder och brak på pingstdagen. När Petrus kliver fram och 3000 människor kommer till tro och de döps. Alltså, det här var människor som inte hade någon uttalad teologi om anden. Men de såg anden. De kände anden. De levde i andens vinddrag. Alltså, anden kom med en dimension av kraft och rädda lärjungar blev modiga lärjungar. Det blev liv, det blev underverk. Och det står att folk både häpnade och bävade, för de såg vad som hände. De hade ingen verksamhet som vi har med söndagsskola och fikagrupp och fastighetsråd och allt vad det nu heter som vi har. Man får ju en känsla av att allting måste ha varit ganska förvirrat. Ganska rörigt. De visste nog inte vilken tid de skulle komma till templet. Jag tror inte de visste riktigt vem som var apostel, om man hade sett dem eller inte. De visste inte när dopet skulle vara. Alltså det var en viss rörighet när andens vind blåste. Och de hade ju ingen kyrkolokal. Utan andens vind blåste ju i deras vardagsliv, i deras hem, på gatan där de befann sig. Där blåste andens vind. Vind styr man inte över. Man kan låta sig dras med av vinden. Och man kan försöka hålla emot vinden. Så är det. Jag, när jag läser den här texten, så drömmer ju jag om ett liv där andens vind får blåsa i mitt vardagsliv. Alla veckans dagar. I min vardag. Där jag bor. Där jag rör mig. En andlig vind. Och när andens vind blåser då vet man ju inte riktigt vart det tar vägen. Det är ju jätteläskigt. Och jättespännande. Och jättefantastiskt. Så står det om en förändrad gemenskap i den här texten. Det är ju väldigt, väldigt varma relationer som beskrivs. De möts varje dag i templet. Och de möts i hemmen och bryter bröd i jublande och uppriktig glädje. Vem vill inte vara med där? Det är klart man vill vara. Alltså församling är ju människor som hör ihop tack vare Jesus. Det är Jesus som vi har gemensamt. Och jag skulle vilja säga att vi har förmodligen inget annat gemensamt allesammans. Det är Jesus som det handlar om. Och att tillhöra Jesus Kristus betyder också att jag tillhör hans kropp. Jag tillhör församling. Och i en församling så kan jag få mitt liv slipat av människor som inte är som jag. Jag kan få mina tankar utmanade av människor som tänker annorlunda än jag. Jag kan få hjälp med mina bördor och jag kan få vara med och hjälpa andra människor med deras bördor. Så kan man ju fundera på, hur var det förut för de här människorna? De här som nu möttes varje dag i templet och som firade måltid i jublande uppriktig glädje hemma. Vad gjorde de innan, tänker jag? Vad tror du? Tror du att de gjorde ingenting? Det tror inte jag. Det är få människor som gör ingenting. Utan någonstans i mötet med Jesus så blev, alltså de vände på det, de vände på sitt liv att leva. Alltså de fick en förändrad gemenskap. De valde att göra andra saker därför att helt plötsligt så blev människorna så viktiga för dem att de ville träffas varenda dag i templet och i hemmen och fira måltid i jublande uppriktig glädje. Jag kan ju lite grann le åt det här också att man träffas varenda dag och så kan man ju börja fundera, när tvättade de sina kläder? Och när jobbade de? Och när handlade de? Och när skjutsade de sina barn till sina aktiviteter? Eller, ja. Självklart levde de i ett samhälle fullständigt annorlunda än vårt. Och det går inte att kopiera det på något sätt. Men jag tror att mötet med Jesus gör att människor kliver in på ett annat sätt i våra liv. Jag tror att när vi möter Jesus så blir andra människor mycket viktigare för oss och att vi börjar omprioritera i det som är livet. För det känns ju inte stressat här. Det känns ju inte som att nu förutom att tvätta och städa och diska så ska jag också hinna väg till templet och sen så ska jag vara med och äta, bryta bröd i jublande uppriktig glädje. Som någon sorts stressgrej, det här ska jag också hinna med. Utan man får ju en känsla av att de har förändrat sina liv. De har förändrat det sociala livet. Ja, när vi delar våra liv med varandra, sådana som livet är, då växer förståelsen och då växer kärleken. Och det längtar jag ska få ske. Så kom det ju nya människor. På pingstdagen då 3000. Och sen står det att ett tag senare så var det 5000. Och så läser vi den här texten att varje dag ökade församlingen. Man tror att det bodde ungefär 60 000 människor i Jerusalem vid den här tiden. Så på bara några veckor så var alltså 10% av befolkningen fullständigt involverade i ett helt nytt sammanhang. Jag gillar ju lite struktur och så. Och när jag läser den här texten så kan jag bara tänka, hur visste de att det var 3 000? Var det någon som skrev upp dem? Hade de listor? Och som de sen kompletterade när de blev 5 000? Eller hur visste de det? Och så kan jag tänka på det här dopet. Alltså hur gör man för att döpa 3 000 människor? Det tar ju jättelång tid. Både dop, både dag och natt. Ja, sånt där kan jag tänka på. Men det är ju verkligen marginellt. Det är ju inte kärna. Men jag kan gå igång på sådana frågor. Det växte i alla fall. Så det knakade. Vardag, nya människor. Fantastiskt. Och superjobbigt. Alltså hur klarar man som gemenskap att det blir så förändrat hela tiden? Det måste varit jätterörigt. Hur klarar man att vara församling när ingenting är sig likt ifrån tisdag till onsdag, för att inte jämföra mellan onsdag och söndag? Då är allting upp och ner. Allting är annorlunda. Det är nya människor där hela tiden. Hur fixar man det? Och det står ju inte här i texten heller hur nya människor kom till tro. Och det är väl väldigt bra att det inte står. För det går ju till olika jämt. Det viktiga är ju att det går till. Jag tänker att de klarade denna förändring därför att de var så djupt förankrade. De hade förankrat sig i Bibeln, i bönen, i nattvarden, i den inbördes hjälpen. Där var de förankrade. Det var klippan de stod på. Och när de var så förankrade i det, ja, då kunde sen andens vind blåsa och människor kunde komma och de kunde någonstans klara av den här förändringen. För en del låter ju det här då lockande. Och för andra låter det skrämmande. Vi tänker ju olika omkring det här med traditioner och så. En del älskar traditioner. Andra avskyr traditioner. En del tycker att det är jättebra när det är tryggt och jag vet vad som väntar mig. Och för andra är det fullständigt uttråkande att veta vad som väntar dem. Jag ska berätta för dig vad min bön är. Den är så här. Gud, låt mig inte sitta så fast i det som jag tycker är bra. Det som jag tycker är tryggt och gott. Att jag inte orkar den förändring som blir när det kommer nya människor. Den bönen ber jag. Alltså en gång fanns den här församlingen förankrad och i ständig förändring. Och när jag läser den här texten så tänker jag inte bara wow, vilken fantastisk församling och vad häftigt med 3000 som döpte samma dag. Det är ju jättekult. Utan jag tänker, jag vill också hålla fast vid kärnan. Jag vill förankra mig i Bibeln, i bönen, i nattvarden, i den inbördes hjälpen. Och jag vill att andens vind ska få blåsa i mitt liv. Då kommer en del att blåsa in, en del kommer att blåsa ut och en del kommer att blåsa runt. Och det är friskt och det är sunt. Alltså förändring utan förankring, det blir bara kaos. Och förankring utan förändring, det blir väldigt statiskt och tråkigt. Men en församling som lever djupt förankrade och som vågar följa med andens vind, det är någonting oerhört attraktivt i det. Och det längtar jag efter. Jag tror att de längtar efter det, de här vännerna som bildade församlingen en gång i världen också. Plötsligt händer det, finns det en reklam som säger. Jag är inte riktigt säker, ni kanske kan hjälpa mig. Jag tror att det är reklam för trisslotter. Men det kan vara något annat också. Är det någon som vet? Är det trisslotter? Ja, okej. Okay. Det visar att både du och jag tittar på reklam-tv ibland. Plötsligt händer det. Så tycker inte jag att det är i livet. Jag tycker inte att det är så i livet med Gud. Att bara, bopp, plötsligt så blev mitt liv superförankrat i bibelordet. Och plötsligt så började andens vind blåsa i mitt liv. Och plötsligt så tog jag emot nya människor. Plötsligt. Nej. Men jag tror att längtan driver oss att ta steg mot det som vi längtar efter. Och så kan det hända. Kanske inte plötsligt, men det kan hända. Det längtar jag efter. Och jag vill ta steg mot det. Jag vill bidra med det som är min del. Och jag tänker att du får bidra med din del. För här behövs vi. Här är ingen för svag och ingen är för stark och ingen mår för dåligt och ingen mår för bra och ingen är för fin och ingen är för ful. Utan här behövs vi allesammans. Så får vi ta steg mot att bygga liv och bygga församling där vi både är så förankrade och så får andens vind blåsa vart den vill. Så då vill jag bara avsluta med att säga välkommen att vara med i församling. Världens finaste gemenskap. Välkommen att få ditt liv slipat utav andra människor. Välkommen att fira nattvard och dras in i det som är centrum. Jesus Kristus som har dött för oss. Välkommen att leva ett liv där den heliga ande får blåsa och du inte riktigt vet vart det tar vägen. Och välkommen att förankra dig så stadigt. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för ditt ord. Det är levande och det talar till oss. Och nu ber jag dig att du skulle få tala till oss på olika sätt. Du vet vilka vi är, var vi står i livet och var vi behöver. Jesus, jag ber att vi ska få vara människor som är förankrade, som har en botten vi står på. Och jag ber att du med din helige ande skulle få blåsa i våra liv, få blåsa i församlingens liv. Jag ber om det i ditt namn.